Vad händer när terrorn tar sig till Sverige? Ordet som betyder fruktan eller rädsla borde självfallet inte få existera någonstans. Men ingenting kan vrida tillbaka tiden. Och vi vet redan att den existerar på platser där sådana som du och jag aldrig skulle våga eller vilja besöka. Men bevisligen så behöver vi inte resa långt för att få en skymt av ondskan i vårt Sverige. Cirka 10 minuter före explosionerna skickades ett hotfullt e-postmeddelande till tidningarnas telegrambyrå, TT, och till säkerhetspolisen, Säpo. Brevet innehöll ljudfiler där både svenska och arabiska talas och där en man vänder sig till Sverige och det svenska folket. Mannen hänvisar bland annat till den svenska konstnären Lars Viks teckningar av profeten Mohammed och den svenska militära insatsen i Afghanistan och säger att nu ska era barn, döttrar och systrar dö lika som våra bröder och systrar och barn dör. En utskrift av e-postmeddelande till TT och Säpo var följande: i den barmhärtiga Gudens namn, bönen och freden till profeten Mohammed. Fred vare över honom. I Guds den barmhärtiges namn. Väldigt kort och omfattande till Sverige och svenska folket. Tack vare Lars Viks och hans målningar av profeten Mohammed. Fred vare över honom. Och era soldater i Afghanistan. Och er tystnad på allt detta så ska era barn, döttrar, bröder och systrar dö lika som våra bröder och systrar och barn dör. Nu har Islamiska staten uppfyllt vad de har lovat er. Vi finns nu här i Europa och i Sverige. Vi är en verklighet, inte påhitt. Mer vill jag inte säga om detta. Våra auktioner kommer att prata för sig själva. Så länge ni inte slutar ert krig mot islam och förnedrande mot profeten, fred vare över honom. Och er dumma support till grisen Viks. Och till alla muslimer i Sverige säger jag: sluta fjäska och förnedra er själva för ett förnedrande liv långt ifrån islam. Hjälp era bröder och systrar och frukta ingen och inget. Bara Gud som ni dyrkar. Och till min familj: försök att förlåta mig. Jag kunde inte sitta och titta på när all orättvisa sker mot islam och profeten Mohammed. När grisen Viks gjorde vad han gjorde. Förlåt för mina lögner. Jag åkte aldrig till Mellanöstern för att jobba eller tjäna pengar. Jag åkte dit för jihad. Jag hoppas att ni kan förstå mig någon gång. Jag kunde aldrig ha berättat allt detta för er. Eller någon annan. Min kära fru och barn. Jag älskar er. Jag älskar dig, min fru. Min kärlek för dig var aldrig en lögn. Förlåt mig när jag inte berättade något för dig. Pussa barnen ifrån mig. Säg till dem att pappa älskar dem. Kommer alltid att älska dem. Till slut så hälsar jag till alla mujahedin. Glöm inte mig i era böner. Be för mig. Be för mig, för att här i Sverige så är muslimerna så pass förnedrande att de ber för icke-muslimer och deras moskéer. Och till slut till alla mujahedin i Europa och i Sverige. Nu är det dags att stå till. Vänta inte längre. Kom fram med vad än ni har, även om det är en kniv. Och jag vet att ni har mer än en kniv att komma med. Frukta inget fängelse. Frukta inte döden. Jag säger mitt ord och jag ber Gud att förlåta mig och förlåta er, bröder, de trogna. Thank you. bombdåden i Stockholm 2010 inträffade den 11 december då det skedde två explosioner på Olof Palmes gata respektive Bryggargatan. I båda fallen nära Drottninggatan i Stockholm. En person hittades döende efter explosionerna. Enligt TT ska den döde mannen ha sprängt sig själv till döds. Något som också uppgavs av vittnen. Intill mannen hittades ett misstänkt metallrör och en väska som uppgavs innehålla spikar. Och den svenska polisen utredde explosionerna som ett terrorbrott.
Väldigt kort och omfattande till Sverige och svenska folket. Tack vare Lars Vilks och hans målningar av profeten Muhammad s.a.w. och era soldater i Afghanistan och er tystnad på allt detta, så ska era barn, döttrar, bröder och systrar dö, lika som våra bröder, systrar och barn dör. Nu har islamska staten uppfyllt.
All the answers are in his audio message, and why he did it, and why he said in the message, people are close friends. And I felt it was painful to tell the story over and over again. So naively, I thought people were interested in knowing the truth, why he did it. So I put that up on his YouTube channel. But I in no way agree with what he did, or condone what he did, or glorify what he did. He was funny. He was... he had all the qualities I was looking for in a husband.
Det arabiska meddelandet löd att dådet i Stockholm är starten på en ny era i vår jihad, där Europa kommer att bli arena för våra slag. De som insisterar på att inte följa våra krav måste förvänta sig våra attacker som kommer nå Europas hjärta. Enligt irakiska källor så var bombdådet det första av en serie terrorattentat mot Skandinavien under julen. De irakiska källorna hade fått informationen ifrån fångar i nätverket Al-Qaida, och ett av huvudmålen uppgavs vara Danmark. Interpol meddelade den 16 december att Interpols Bagdad-kontor meddelat att Al-Qaida har nya mål i USA och Europa. Man skrev att vi tog emot information igår från Interpol-kontoret i Bagdad om möjliga hot, särskilt i USA och Europa, enligt order som givits till Al-Qaida-celler av Al-Qaida-ledare. I Sverige skapade dådet intern debatt, både kring det bristande regelverket för kemikalier som kan användas för tillverkning av sprängmedel och om det dåliga arbetet för att förebygga våldsam extremism. Strax efter klockan 12 den 11 december 2010 kör Taimur Abdul Wahab från Tranås där hans föräldrar bor. På väg norrut stannar han vid en bensinmack i Härbeta. Övervakningskamerorna visar att han är rund om magen under jackan. Troligen bär han bomben redan där. Efter en felkörning parkerar han klockan 16.15 vid korsningen Olof Palmes gata och Drottninggatan i centrala Stockholm. Han skickar ett mejl med en ljudfil till bland andra TT och Säpo där han förklarar sitt motiv. Abdul Wahab sätter sin bil i brand. På passagerarsätet hittas senare en bomb som aldrig utlöstes. Och i bilen återfanns också en walkie-talkie, liknande den som återfanns nära gärningsmannens kropp. Säpo trodde att bilbranden skulle locka till sig civila och räddningstjänst, varpå Abdul Wahab skulle fjärrutlösa bilbomben. När folk sprang ifrån bilen så skulle de mötas av självmordsbombaren när han sprängde sig. På ryggen bär Abdul Wahab dels en tryckkokare med 4-5 kilo explosiva ämnen, dels 6 aluminiumflaskor med totalt 5-6 kilo sprängämnen. Och på magen så har han en tryckkokare med 4-5 kilo sprängmedel och 9 pollenpressar innehåller knappt 0,5 kilo explosiva ämnen totalt. Bombutrustningen är huvudsakligen inköpt i Tranås. På grund av en glappkontakt detonerade bara en mindre del av sprängladdningarna när Abdul Wahab står på den lilla tvärgatan till Drottninggatan. Bara självmordsbombaren dör, och enligt Säpo så hade bomberna kunnat döda många fler om allt gått enligt plan. Även om mannen inte lyckades med sitt dåd, så blev det här ett första rop på verkligheten i vårt annars så trygga och säkra land. Sedan början av 1980-talet till dagens 2017 så har över 100 attentat och terrordåd inträffat i intilliggande europeiska länder. Och för många så var inte frågan om det skulle inträffa här, utan när. Och det dröjer endast 7 år. Det är en händelse som ingen av oss har kunnat undgå. Jag själv befann mig strax utanför Stockholm den här dagen, då jag möts av ett chockerat barns ansikte.
Bakgrunden är naturligtvis händelserna i Region Stockholm idag på eftermiddagen. När en lastbil kör Drottninggatan mot Åhléns och där kör på ett antal personer. Vår bild just nu är att det är 4 döda och 15 skadade. Det är vår bild just nu, den kan komma att ändras. Föraren till lastbilen är avviken. Och vi har tidigare gått ut med en bild på en person som vi vill komma i kontakt med anledning av det inträffade.
Någon har kört ihjäl människor inne i stan. Mina nyhetsnotifikationer hade gått varma i telefonen och situationen var nästan obegriplig och overklig. Vart är mina vänner? Jag måste ringa till min familj och säga att jag är i säkerhet med min lillebror, vilket vi var. Vi var på ett säkert musikläger för barn. Vi skrattade och vi sjöng. Vi mådde bra. Hade vi tur?
Vi har en arbetshypotes att det här är ett terroristbrott. Jag påstår inte att det är ett terroristbrott, men vår arbetshypotes för att kunna arbeta på rätt sätt är att vi behandlar det så som ett terroristbrott. Vi har förtätat polisnärvaron i samtliga regioner, på tider och platser där många människor vistas. Det som typiskt sett är mål för angrepp av det här slaget. Vi har också genom chefen NOA beslutat om gränskontroll, vilket möjliggör för oss att kontrollera människor som söker resa ut ur landet. Det är ett beslut som ska underställas regeringen, men i avvaktan på det så är det fattat av chefen för NOA.
Jag började fundera på vad som hade kunnat hända om vi valt att åka den där dagen istället. Hade vi hamnat i vägen för lastbilen? Vi vill ge en extra tanke till de anhöriga till offer ifrån det nyligen inträffade terrorattentatet i Stockholm. Vi vill också så som övrig media sända ett stort tack till polispersonal och räddningspersonal som arbetar för ett tryggt Sverige. Fredagen den 7 april 2017 skakade Stockholm av ett terrordåd.
Ja, från säkerhetspolisens sida då. Vi hanterar detta som ett fullbordat terrorbrott. Vi agerar efter de planer och övningar vi haft tidigare för detta scenario. Vi har mobiliserat alla våra resurser som jobbar med detta nu. Vårt viktigaste mål är naturligtvis att säkerställa att inte fler sker, fler attentat. Och för att nå det målet så är naturligtvis huvudsaken att försöka hjälpa polisen med att identifiera och gripa personen eller personerna som ligger bakom.
En lastbil körde 570 meter på Stockholms största gågata, Drottninggatan. 4 personer omkom och 15 skadades. En lastbil har kört in i folkmassa i Stockholm. Så löd larmet och rubrikerna som chockade Sverige. Det var en stund innan klockan 15.00 den 7 april som människor kom springandes i panik längs med Drottninggatan. Därefter kraschar till slut lastbilen i hög hastighet in i Åhléns city. Lastbilen hade stunden innan, klockan 14.30, kapats utanför restaurang Caliente vid en korsning på Adolf Fredriks kyrkogata. Till att börja med får mannen problem med att framföra lastbilen då då två stora stenlejon kommer i vägen. Han försöker då hitta en annan väg. Han närmar sig och kör på ett första offer som skadas utanför en butik vid namn Karat på Drottninggatan. Därefter kör han rakt in i en folkmassa på Drottninggatan. Flera personer skadas och dödas omedelbart. Lastbilen kör i mycket hög hastighet och närmar sig Åhléns City där den kraschar och stannar. Det är klockan 14.53 som det första larmet kommer till polisen och snabbt skapas en scen tagen ur en mardröm eller en skräckfilm. Polisen och räddningstjänst anländer mycket snabbt, likaså den nationella säkerhetsstyrkan och Säpo med dragna vapen. Nyhetsappar och första sidor läcker obekräftad information om skottlossningar i flera delar av Stockholm och andra stora offentliga platser och byggnader utryms. Under vansinnesfärden lyckades terroristen köra ihjäl Lena 69, britten Chris 41, Miley's 31 samt en 11-årig flicka. Men mannen han själv överlevde kraschen och påbörjade sin rymning ifrån platsen. Kort efter att han kört ihjäl och skadat flera personer på Sergels torg och Drottninggatan och därefter stannat efter krocken i Åhléns bestämmer han sig för att försöka fly. Vid Sergels torg tar han sig till en närliggande tunnelbana. Där tar han rulltrappan ifrån markplan till tunnelbanan och hamnar på bild av en övervakningskamera. Då har klockan endast hunnit bli 14.55. Väl nere på perrongen så missar mannen det tåg som han förmodligen tänkt att ta ifrån början och väljer då istället att ta ett annat tåg på den andra sidan av stationen. Och även där fångas han på bild. Därefter dyker han upp på Vasagatan. Han springer sedan i riktning mot Norra Bantorget. En våning ner tar han sedan ett Arlanda Express-tåg och lämnar spår efter sig som polisen kan följa hela vägen till flygplatsen. Han heter Rahmat Akilov. Och hamnar mycket snabbt på bild inför hela det svenska folket som polisens misstänkte. Stockholms centralstation samt pendel- och tunnelbanetrafik stängdes av resten av eftermiddagen och tidig kväll, liksom tågförbindelser genom Stockholm och busstrafiken i innerstan.
Vi har ett antal förutsättningar som gör det bättre för oss. Alla svenska poliser är beväpnade. Alla svenska poliser har kroppsskydd. Alla svenska poliser tjänstgör två och två. Svenska poliser får utbildning i hur man ska agera vid terrorangrepp. Ledningsmässigt så övar vi de här scenarierna om och om igen, enskilt och tillsammans med andra myndigheter.
Under fredag eftermiddag och kväll låstes riksdagshuset och Rosenbad för in- och utpassage. Under lördagen införde polisen gränskontroll vid rikets inre gräns, det vill säga vid flygplatser utöver den förhöjda gränskontroll som redan tillämpades. Den rådande terrorhotnivån förhöjt hot nummer 3 på en 5-gradig skala höjdes dock inte. Efter 5 timmar klockan 19.55 på fredagskvällen den 7 april så greps en person i Märsta utanför Stockholm och anhölls 01.15 på natten till lördagen den 8 april. På sannolika skäl misstänkt för terrorbrott genom mord. Den misstänkte begärdes därefter häktad den 10 april och häktades 11 april av Stockholms tingsrätt. Och vid häktningsförhandlingen så erkände den misstänkte gärningsmannen terrorbrott. Man hade hittat Rahmat Akilov. En andra person anhölls på morgonen den 9 april, skäligen misstänkt för terrorbrott genom mord. Men anhållandet hävdes 11 april och personen övergick därmed i förvar på grund av tidigare beslut om utvisning. Söndagen den 9 april samlades tiotusentals personer för att hedra offer och manifestera kärlek på Sergels torg. Där artister och talare medverkade och en tyst minut hölls 14.53. En nationell tyst minut hölls måndagen den 10 april 12.00 vid Stockholms stadshus. Där kungen och delar av kungafamiljen, statsminister Stefan Löfven och särskilt inbjudna gäster deltog. Den tysta minuten iakttog samtidigt även på många andra platser i landet. Under häktningsförhandlingarna så erkände Rahmat Akilov snabbt anklagelserna och förklarade att han också var nöjd med sin gärning. Men han borde, eller skulle egentligen, enligt svenskt beslut, inte befinna sig i Sverige vid tillfället. Hela 3 år tidigare så fick han avslag då han reste in i Sverige ifrån Uzbekistan för att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Förra året, 2016, så fattade man beslut om att han skulle utvisas. Men vad hände därefter? Politiker och invånare kan inte själva förstå vad som gått fel i processen. I december månad 2016 så fick Rahmat ett brev och en uppmaning skriftligt. Där stod det att han då hade möjlighet att lämna landet frivilligt. Men då så valde han istället att gå under jorden. Han blev efterlyst. Tidigare så var han även känd hos Säpo. Dock hade de inte tillräckligt med information. Det man visste var att han hade sympatier för extrema organisationer, bland andra IS. Vad ska vi göra nu? Politiker säger att terrorn inte ska vinna. Vi ska våga vandra på Stockholms gator, shoppa i butikerna och gå hand i hand med våra barn över gator och torg. Men frågan är om det någonsin kommer att bli detsamma. En tanke där inom oss kommer nog alltid be oss att vara extra uppmärksamma på vad som sker runt omkring. Men vi är inte ensamma. Vi är starka och vi bryr oss bevisligen om varandra. På mitt flöde i sociala medier syntes hashtaggen OpenStockholm överallt. Mina vänner och bekanta försökte ge lite av sin trygghet, sina hem för de som inte lyckades ta sig ur stan eller som befunnit sig i närheten och behövde en vrå att få vara i. Barn blev erbjudna att hämta mat i butiker och restauranger om föräldrarna inte dök upp efter jobbet på grund av avstängd lokal och biltrafik. Sannoliken så visade Sverige att vi bryr oss om varandra när en svår och kaosartad situation uppstår. Vi är inte ensamma. Eftersom förundersökningen i ärendet är långt ifrån över så har vi inte mer information än övrig media. Men dagens avsnitt är viktigt, både för dig som redan hört och sett och också för dig som inte gjort det, för de som en dag behöver få veta.